Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är från Daniels bok, kapitel 9, verserna 4-6 och 16-19, som vi lyssnar till i Jesu namn. Daniel bad till Herren och bekände: O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar har Jerusalem och ditt folk blivit till smälek för alla som bor omkring oss. Hör nu du, vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom, för Herrens skull. Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja, för din egen skull, min Gud, ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens tema är självprövning. Evangelietexten för den första årgången, som ju då är huvudtext för den här söndagen, handlar om två män i templet. Farisén som var stolt och som berättade om vad han själv har gjort, och publikanen som skämdes över sig själv, som bad Herren om förbarmande. Det var två olika förhållningssätt till Gud. Samma tudelning finns också i den text som vi hörde från altaret om de två sönerna, där den ene sonen var kavat och sa: ja visst, jag ska gå ut i vingården. Men så gick han inte i alla fall. Men den andra, som först sa nej, jag vill inte, han ångrar sig. Och så gick han i alla fall. Den första, som är stolt, han är ögontjänare. Han vill låtsas vara from och lydig och allt god på allt sätt. Men så gör han i alla fall inte det som hans far ville. Men han som var motvillig, han ångrar sig och han har ett hjärtelag som frågar efter förlåtelse, som ödmjukar sig. I båda de här texterna ger Jesus en värdering. Den som inser sin synd och ödmjukar sig har det rätta sinnelaget, men den stolte får sin dom. Och Jesus drar sig inte för att döma överste prästerna och folkets äldste då han avslutar med orden: publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. I vår predikotext kommer vi in i en tid då allt verkade hopplöst. Daniel hade tillsammans med många andra judar tvingats i landsflykt för att tillbringa största delen av sitt liv, alltså hela sitt återstående liv, i Babylonien. De var bortförda av Nebukadnessar, den tyranniske kungen, som ungefär 50 år innan det här inträffar, när Daniel ber sin bön, hade förstört Jerusalem i grunden. Hela templet var raserat. All offertjänst hade slutat. Det fanns inget hopp kvar, för man tänkte så att Gud bodde i templet. Gud var utdriven ur sin stad och sitt tempel på grund av sitt folks synd. Det var ute med dem. De hade inget hopp. De hade fått en särskild status att vara Guds egendomsfolk. Mose hade förmedlat Guds lag till dem, och de hade på Sinai lovat att hålla allt vad Gud sa. Det var som med den här sonen som sa, ja visst, jag ska gå. Men sen höll man inte det. Man överträdde Guds bud. De hade skändligen förbrutit sig. De hade dyrkat avgudar, fast Gud hade sagt att de inte ska dyrka andra gudar. De hade velat vara som andra folk, trots att Gud sa, ni är mitt folk. Ni ska inte vara som andra folk. De skulle stå under hans beskydd. Han skulle vara deras kung. De hade i alla fall pockat och tjatat på att få en egen kung, som alla andra. Precis som barn brukar göra ganska ofta, visst. Alla andra har. Varför får inte jag? Det fanns inget hopp längre. Det värsta var att han hade övergett sitt tempel. Eller fanns det hopp? Det hopp som folkets ledare, kungarna och prästerna hade haft, det fanns inte längre. För de hade trott att templet var en garanti för Guds beskydd och närvaro. Men en yttre byggnad är inget att lita på när det andliga livet har förfallit. Men det fanns ett hopp. Gud hade gett ett löfte. Han hade gett ett löfte redan när de första människorna syndade. Han hade upprepat sitt löfte till Abraham flera gånger. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Det ska komma en frälsare. Han hade lovat Mose att en profet ska uppstå som var lik honom, men ändå större. Alla de här löftena hade ännu inte gått i uppfyllelse. Och då Gud har lovat, då vet vi att det ska gå i uppfyllelse. Det fanns alltså hopp. Och så fanns det ett löfte till. Daniel, han var redan gammal vid det här laget. Han var långt över 80 år. Han var en judisk man med stor kärlek till sitt folk och med oerhört stor vishet. Han var nu rådgivare åt kung Darajaves av Persien under sina gamla dagar. Och han får tag på en skrift som han läser. Den skriften har kommit från Jerusalem. Den var skriven av profeten Jeremia. Innehöll Jeremias utsagor om dels straffdomen över folket, men också en ljusglimt. För Jeremia hade sagt att efter 70 år, eller han hade sagt, så säger Herren, efter 70 år ska jag se till mitt folk och låta det komma tillbaka. Och så börjar Daniel räkna. När var det han och hans kamrater fördes till Babel? Jo, det var i stort sett 70 år tidigare. Det var bara tonårspojkar när de fördes dit. Man antar att det var 605 före Kristus. Och nu var det 736-37 ungefär. Så det var snart 70 år sedan han hade förts till Babel. Och vad gör han? Jo, han vänder sig till Gud i ivrig bön. Det heter att han bestormar Gud med sina böner ivrigt, och han fastar i säck och aska. Och så bekänner han det som vi här lyssnar till. Det är en mäktig bön som Daniel ber. Han ber här som ställföreträdare för sitt folk. Han står inte på avstånd och ser på sitt folk och ber för det. Utan Och han anklagar inte de ogudaktiga kungarna, som ju egentligen var de som hade förstört allting, och de ogudaktiga prästerna, som bara tänkte på sig själva. Han säger inte om dem att de har fått vad de förtjänar. Han bekänner sin egen synd tillsammans med de andra. Han talar i vi-form. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina profeter som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder, till allt folket i landet. Vem är Daniel? Han är en märklig man. Vi sa redan att han redan från pojkåren föddes till Babel som en av de förnäma pojkarna som ska uppfostras vid Nebukadnessars hov för att lära sig Babels kultur, religion, för att bli en ledare. Han skulle bli förändrad, han skulle bli en ny man, han skulle bli en babylonier. Men han bevarar sin tro. Trots det får han, tack vare sin väldiga vishet, en hög position. Han blir upphöjd till rektor för vetenskapsakademin, kunde vi säga med ett modernt uttryck. Och senare blev han satt till en av kungens närmaste män. Och i kapitel 6 berättas hur han var så trogen i sin tjänst att hans avundsmän, som avundades hans höga ställning, inte kunde hitta någonting att anmärka på hos honom i hans leverne. Det var bara en sak som de kunde anmärka på, och det var att han trodde på en gud som inte var deras gud. Han tillbad Gud vänd mot Jerusalem 3 gånger om dagen i sin övre våning. Och så hittar man på den infernaliska idén att kräva att kungen ska utfärda ett påbud att ingen får dyrka någon annan än kungen själv under 30 dagar. Med hot om att man annars kastas i lejongropen. Och inte ens i det lyckades det, för att Daniel han fortsatte ju sin vana trogen att be till Gud. Och så blev han kastad i lejongropen. Men inget lejon kunde röra honom. Han var oskadd morgonen efteråt. Och sen kom han till en ännu större hedare än tidigare. Daniel kunde inte ärtappas med något brott, med någon synd som skulle ha gjort att de kunde anklaga honom. Han var inför människor redbar, ostrafflig. Just han bekänner: vi har syndat och gjort orätt. Låt oss ta tid och läsa hela bönen, de verser som inte ingick i vår text utan som faller där emellan, verserna 7-15. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med judamän och Jerusalems invånare och hela Israel, både de som bor nära och de som bor långt borta i andra länder, dit du har fördrivit dem därför att de var trolösa mot dig. Ja, Herre, vi med våra kungar, furstar och fäder måste gömma våra ansikten i skam därför att vi har syndat mot dig. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lydde inte Herrens vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar som han förelade oss genom sina tjänare profeterna. Hela Israel överträdde din lag och vek av utan att höra din röst. Därför utgöts också över oss den förbannelse och den ed som står skriven i Guds tjänare Mose lag. Vi hade ju syndat mot honom. Han höll sina ord som han hade talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han lät en så stor olycka komma över oss att något liknande det som nu har skett i Jerusalem inte har hänt någon annanstans under himlen. I enlighet med det som står skrivet i Mose lag kom all denna olycka över oss. Men ändå sökte vi inte blidka Herren vår Gud genom att vända om från våra missgärningar och ge akt på din sanning. Därför vakade Herren över olyckan och led den drabba oss. Till Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör. Men vi hörde inte hans röst. Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand, och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Och så kommer vädjan. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. Daniel erkänner att Gud hade all rätt att straffa sitt folk. Och bland dem Daniel själv. Det var inget orättfärdigt hos Gud i att han med sina kamrater hade hamnat till Babel, trots att han var en fin pojke. Trots att inte han hade gjort orätt. När det gäller att hitta en orsak till att Gud skulle förbarma sig, så hittar han ingen sådan orsak hos sig själv och sitt folk. Den enda orsaken är att Gud är barmhärtig. Han har fäst sitt namn vid Jerusalem, som nu har gjorts till smälek bland folken. Här anknyter Daniel till alla de löften som Gud har gett sitt folk. Det är för de löftenas skull som han vågar vädja att Gud ska förlåta sitt folk och vända bort sin vrede från Jerusalem och låta sitt ansikte lysa över staden. Daniel vet att Gud har valt sitt egendomsfolk på grund av sin nåd och barmhärtighet. Mose hade ju sagt i 5 Mosebok 9: du ska veta att det inte är för din rättfärdighets skull som Herren din Gud har gett dig detta goda land till besittning, ty du är ett hårdnackat folk. På samma sätt får vi veta att orsaken till att Gud inte definitivt har tagit sin hand från sitt folk inte är att folket skulle ha varit trofast och gudfruktigt. Nej, trots att de har avfallit har Gud hållit sitt löfte till fäderna. Och det löftet gäller främst att Gud i sin barmhärtighet skulle sända Messias, sin son, för att frälsa sitt folk. Och inte bara Israel, utan alla människor. Hela världen. Då Daniel ber och vädjar gör han det i förtröstan på denna Messias som Gud hade lovat sända för att återupprätta Davids tron. Men han skulle upprätta det på ett annat sätt än folket hade väntat sig. Det skulle inte ske genom krig och makt utan genom Guds ord. Lag och evangelium. Egentligen kan vi säga att Daniels bön är en urtyp för bönen i Jesu namn. För när Jesus säger till sina lärjungar att de ska be i hans namn, så är det just på samma sätt som Daniel ber. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Den grund som Daniel vilar på var en annans rättfärdighet. Hans egen rättfärdighet räckte inte. Trots att han inte kunde ertappas med någon synd inför människor, måste han bekänna sin synd inför Gud. Det är en bön av en rättsinnig ledare. Han är ställföreträdare för sitt folk. Han bär folkets synder inför Gud. Här är modell för oss alla som bär ansvar i någon form. Valda eller kallade av andra för att tjäna och leda. Vi ska inte ställa oss utanför och skylla på andra. Vi ska inte säga att vi har handlat i god tro eller som alla andra brukar göra. Som alla andra folk gör, vilket Israel sa. Eller som folket ville. Vi ska bära folkets synd och brist. Och fast vi själva skulle anse oss ha gjort allt rätt, så bekänner vi ändå det som våra uppdragsgivare har gjort orätt. Skulle landets ledare, kommunernas ansvariga, föreningarnas styrelser och tjänstemän handla så, istället för att bevaka sin egen rätt, skulle vårt samhälle se mycket annorlunda ut. David bad i förlitande på Guds barmhärtighet, och han blev bönhörd. Vi ska därför avsluta med just bönhörelsen. Den skedde ändå inte som han ville, som han väntade sig, ska vi säga. Han fick inte föreskriva för Gud hur han skulle göra. Daniel hade hoppats att Gud nu skulle säga att nu är det dags att åka hem. Att det stundade ljusa tider för Israels folk. Att han nu åter skulle vara deras Gud och upprätta Davids tron igen. Jo, folket fick åka hem snart efter det här, tack vare kungens dekret. Men Gud svarar på ett mycket konstigt sätt. Medan Daniel ännu ber, sänder Gud sin ängel Gabriel med ett budskap åt honom. Det finns två poänger i det här budskapet. Det första är att han berättar om Messias som ska sändas i en avlägsen framtid. Obestämd, inte exakt definierad. Daniel får inte veta den exakta tiden, utan bara symboliska tal. I vers 24 står det: 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Det här är en profetia om Messias, han som skulle smörjas till profet, överste präst och kung. Det var han som skulle göra slut på syndens makt och bära syndens skuld och straff, och som skulle bli den verkliga befrielsen från den landsflykt som synden hade förorsakat. Den befrielsen skulle gälla alla syndare. Därför kan jag idag förkunna det glada budskapet om frid med Gud. Du som lik Daniel måste bekänna din synd har också fått lyssna till avlösningens ord, att alla dina synder är dig förlåtna. Sen kommer också en beskrivning av vad som ska komma. En hel del vedermödor. Det är en beskrivning som säger att Guds folk kommer inte att ha det lätt. Det blir inte en lycklig fridstid för den som är kristen. Men det får vi lämna den här gången. Idag ska vi likt farisén och publikanen i templet pröva oss inför Guds ord. Om vi har någon rätt att komma inför honom i hans heliga tempel. Och när vi prövar oss i ljuset av Daniels bön, då ser vi att vi inte har någon rätt att komma i egen kraft. Och inbilla oss att vi likt farisén skulle ha några meriter att lyfta fram. Men som publikanen och Daniel får vi vända oss till den barmhärtige guden, som inte har svikit sitt löfte att förbarma sig över den som ser sin synd och ropar på nåd. Och ingen som åkallar Herrens namn ska komma på skam. Därför får jag avsluta predikan idag med att säga: var vid gott mod, dina synder är dig förlåta. Amen. Låt oss be. Min frälsare som mig förlossat, min Jesus kär, jag prisar dig, att du mitt ok har sönderkrossat, då du på korset dog för mig, så att jag frälst från synd och fall, med dig Guds rike ärva skall. Amen.